antagligen så kommer det här avsnittet ut. Det spelades in redan i september 2015, men jag fick lite strid med inspelningen och sen har det blivit liggandes. Men nu så är det äntligen klart. Jag träffar Vadköping IPs starke man Kristoffer Ingvarsson. Vi pratar om uppväxten på landet och kontakten med innebandy. Uppstarten av Vadköping och varför det blev så. Jag vill även veta vad som händer i framtiden för Vadköping IBK. Visst fokus blir det också på vad Vadköping sysslar med utanför plan och som jag tycker är en extra krydda till innebandy i stan. Jag tänker framförallt kanske på morgonsoffan och liknande saker. Och om du lyssnar så får du även höra vad Kristoffers förslag var på vad Vadköping IBK egentligen skulle heta när man startade föreningen. Nu drar vi igång det här avsnittet med Kristoffer Ingvarsson. Hej Kristoffer.
Hej Kristoffer.
Välkommen till podden.
Tack ska du ha, tack.
Känns det bra?
Ja, jättekul att vara här. Känns ärofyllt.
Ja, ja. Och läget då?
Ja, du, det är fantastiskt bra.
Mm.
Verkligen.
Tisdag, 1 september, närmar sig premiären. Det är mindre än en månad kvar nu.
Det är nära, mm. Väldigt nära.
Vi ska mer gå in på Vadköping sen. Nervös inför det här?
Ja, lite nervös, absolut, mm. Absolut. Men det ska man vara, tror jag.
Ja, eller lite hur? Grann ska man vara.
Ja.
Men det är ingen fara. Det här blir bara kul, tror jag.
Det låter jättebra.
Så kör vi igång med faktoruta då.
Ja, jag är redo.
Ålder?
36.
Familj?
Ja, sambo och två fina pojkar.
Bor?
I Näsby.
Utbildning?
Elektroingenjör och affärsskola.
Yrke?
Säljare i undersökningsbranschen.
Största innebandyupplevelsen?
Premiärmatch med Vadköping måste jag säga då.
Bästa spelaren du spelat med?
Min brorsa, Ville, absolut.
Bästa eller värsta motståndare du stött på?
Oj, den var svår. Jag vet knappt vad jag ska säga på det. Jo, en svår Silvergruvan var en svår nöt i början när vi startade med Vadköping. Mm. Det var, ja. Så ta Silvergruvan. Väldigt rolig och svår motståndare. Vi ger Silvergruvan lite publicitet.
Någon medalj eller pokal du värderar extra högt?
Nej, inte inom innebandyn skulle jag inte säga. Ja, det ska vara när jag vann Red Bull Cup i Vara. En riktig bondturnering. Ja, den tar vi.
Vi kör på den. Har du något motto?
Ja, våga prova.
Vad läser du?
Jag läser självbiografier. Sport först och främst. Och rock. Rock förstås också. Det gör jag.
Vad lyssnar du på?
80-talsrock företrädesvis. Det får gärna vara lite svängigare gitarrer. Och slager med då. Det passar bra till 80-talsrock.
Lyssnar du på podcast?
Nej, Filip och Fredriks någon gång har jag gjort. Men inte kontinuerligt, nej.
Har du deltagit i en podcast tidigare?
Nej, det har jag inte. Så det här är premiär.
Och du spelar inte längre, men du tränar kanske. Men vilket klubbmärke spelar eller spelade du med?
Excel och Salming.
Mm. Men då kör vi igång och pratar lite grann om din bakgrund och din uppväxt. Var är du ifrån?
Jag är född och uppvuxen i Odensbacken. Som är ett litet ställe utanför Örebro.
Ja, och hur var uppväxten och växte upp där då?
Oj, det var fantastiskt. Ett litet samhälle, nära till föreningslivet. Väldigt gemütlich, som man säger på tyska. Trevligt, väldigt trevligt. Lugn, fridfull och harmonisk miljö. Så jag är jätteglad för den uppväxten.
Det brukar vara så med små samhällen. Som även Albin pratade om. Jag kommer också från ett litet samhälle. Man kommer i kontakt med idrotten väldigt fort. Ett litet samhälle, någon lokal idrottsförening. Var det så i ditt fall också till exempel?
Ja, det var det absolut. Och den första idrotten som jag kom i kontakt med, det var tennis. Tennis var väldigt stor på den tiden i Odensbacken. Så det var det första som jag började med. Ett tungt träracket, alla Björn Borg.
Fanns det något annat sen som kom längre fram när du växte upp? Eller?
Ja, absolut. Ganska kort efter som jag hade börjat med tennis så kom fotbollen in i min tillvaro.
Och när kom du i kontakt med innebandyn?
När jag var ungefär 12-13 år. Då var första gången som jag kom i kontakt med den. Och det var faktiskt via Tompa som är i Vardköping idag, vår kioskchef. Han hade börjat spela, och så jag hakade på han och hans kompisar då, tillika mina kompisar idag. De var 2-3 år äldre. De tränade i Stora Mellösa som ligger lite utanför Odensbacken. Så där följde jag med och spelade första gången då.
Och är det då små vi pratar om?
Ja, precis. Det är små IF. Föreningen är ju från Stora Mellösa då, av namnet att döma. Men man tränade också i Odensbacken en gång i veckan i en hall då som är lite större. För den i Stora Mellösa är en väldigt liten hall. 3-3 är väl rimligt att spela där. Max kanske.
Ja, ungefär.
Så börjar vi.
De flesta känner nog till den hallen, tror jag. Sysslar du då med innebandy, fotboll och tennis, eller fokuserar du på en idrott, eller hur?
Nej, jag sysslade med alla tre samtidigt faktiskt.
Hur länge då?
I 3 år skulle jag säga. Så samtidigt som jag började med innebandyn så började jag fokusera lite mer på tennisen också. Och började träna tennis in i stan i Lillån. Och sen var det fotboll då parallellt med det här också. Så att det var ganska körigt under högstadietiden. Det var det. Det var tajt. Jag tränade nog nästan varje dag i alla fall någonting.
Och sen längre fram då? Var du någon sport då eller hur?
Ja. Precis, och sen gjorde jag mitt val, och det slutade på innebandyn till sist, helt och hållet.
Vid åldern?
Vid 15 år, 16, där blev det innebandyn helt och hållet då. Så det slutade både med tennis och fotbollen då.
Någon speciell anledning? Nej, det här, det är 90 någon gång då? Alltså.
Ja, det blir ju, vad heter det? 97 måste det bli, ja.
97, ja.
Ja, nej, 97. 95 blir det.
95?
95 blir det såklart.
Var det någon speciell anledning till att du valde innebandyn? Alltså
innebandyn upplevdes ju väldigt rolig när den började bli populär på den tiden. Så att jag tror jag valde den för att det kändes nytt, fräscht och lite poppigt. Så det var det jag valde. Och sen också väderanledning. Det var ju skönt att komma in i en varm, god hall på vintern då, när det blev lite kallt ute och sådär. Så bekvämlighetsskäl också får vi ändå säga.
Och din innebandyskolning då? Hur har den, alltså, är någon speciell tränare du haft som tycker har varit viktig för dig, eller där du har lärt dig din innebandy ifrån, så att säga?
Ja, jag skulle säga det viktigaste som jag tar med mig från min innebandy start, det var hur mjukt och trevligt det var i klubben, alltså i innebandy föreningslivet. Det var väldigt mycket bra människor runt omkring mig. Så att därför så tycker jag ju innebandyn också var väldigt kul av den anledningen. Vi hade en väldigt bra tid, och ungdomar tog som hand bra i små IF. Så det är något som jag belyser hellre än kanske någon tränarens kunskap och dylikt. För det, vi lärde oss för lite själva. Det var lite learning by doing. Ut och spela grabbar, så får vi se vad som händer. Men ha kul bara. Så.
Ja, absolut. Ha kul. Det är ju det innebandyn handlar om för mig i alla fall. Att det är roligt, det är det det ska vara. Men du höll till i små väldigt lång tid. Det jag har hittat är ju din första licens. Det är en typ 2005 någon gång där, säger jag.
Ja, precis.
Det är när de registrerar liksom. Så du höll på fram tills dess liksom då? Och rullade på liksom?
Nej, inte riktigt.
Nej?
Utan jag finns med i rullarna från... tidigare, ja, det finns ju inte officiellt i systemen, men när jag var 16 så spelade jag A-lags innebandy. Och det gjorde jag fram till 16, 17, 18, 19 år. Sen flyttade jag för studier i Skövde. Så jag finns registrerad i Skövde faktiskt, där jag har spelat 2 säsonger i Skövde innebandy också.
Ja, ser man. Okej.
Ja.
Och hur var det då att flytta dit då?
Ja, det var ju superkul. Så jag började med innebandy för att komma in lite vid sidan av studierna, in i tillvaron där, träffa lite annat folk också då. Och sen få idrotta självklart. Så mitt andra studieår, då tog jag kontakt med Skövde innebandy. Så där började jag lira. Så det blev väldigt kul blev det. Så jag kom igång snabbt där, gjorde jag.
Och när du var klar då, flyttade du tillbaka då, eller hur, vad hände sen då?
Ja, jag spelade 2 år i Skövde, och sen tog jag ett uppehåll, för jag flyttade till Göteborg och gjorde mitt examensarbete. Och efter det så bodde jag kvar i Skövde, eller flyttade tillbaka. Jag pendlade emellan under den tiden då. Men då flyttade jag tillbaka och bodde i Skövde och arbetade några år. Och då tog jag aldrig upp innebandyn. Så jag hade ett uppehåll på en 5 år där. Men sen flyttade jag tillbaka, precis som du har läst där, 2005. Där kom jag tillbaka till små IF igen. Och brorsorna var ju aktiva där då också.
Okej, så då tar du upp tråden där. Så du höll på från 2005 i små. Men 2008 händer någonting.
Ja.
Eller det händer då, men den antagligen har tanken funnits innan. Vad händer? Kan du förklara?
Ja, tanken fanns 1 år innan. Men det var mest Ville som hade den tanken. Min yngsta bror då. Han satt och spånade med en innebandykompis om att man skulle starta en egen förening ute i Odensbacken. Ja, det var många kompisar som hade slutat gjort annat. Då. Man skulle dra upp ett kompisgäng och köra då. Här var inte jag så involverad annat än att jag lyssnade och det såddes något frö, kan man väl säga. Men sen 1 år senare så ja, då blev det aktuellt igen då. Vi kände väl att vi vill göra något eget. På vårt sätt driva en förening. Jag har mycket idéer liksom med hur saker och ting ska fungera, hur det ska se ut och jag är rätt så duktig på att genomföra idéer, en del i alla fall. Så vi gjorde slag i saken och började bjuda in lite spelare efter säsongen då, 2008 i mars. Så började höra oss för med lite spelare som hade slutat och några som var våra nära vänner då, från små IF bland annat. Och för att se om det fanns ett intresse då. Så jag satte ihop en PowerPoint och höll en presentation på företaget som jag jobbade då. Så det kom 13 spelare tror jag den kvällen. Så körde jag en dragning på säkert 2 timmar. Vi hade tryckt upp matchtröja också och hela kitet hade vi gjort. Så vi hade gått ganska långt innan vi ens hade någonting egentligen. Så,
men ja. Då väcktes ju tanken kanske 2007 smått. Så ni var ändå kanske 1 år kan man säga när ni har hunnit förbereda kanske lite grann.
Nej, eller? Ingenting.
Nej.
Absolut ingenting var förberett.
Men jag tänkte i tankarna som är att...
Jag förstår vad du menar. Mm. Men nej, inte hos mig i alla fall.
Nej, okay.
Utan jag satte igång och då satte jag igång.
Mm. Mm.
Det var 120 direkt.
Varför alltså det är intressant att veta ändå när ni, man säger att ni bröt er ut och små kanske, ni har ändå tillåt här under lång tid, fanns det någonting som där ni var missnöjda med, eller var det bara att ni vill göra någonting själva, eller alltså fanns det här typ att så här vill jag göra men det går inte så att jag gör det själv?
Alltså en kombination av saker egentligen. Föreningen, den har funnits länge och gick lite på slentrian, rutin. Kanske lite konservativ. Jag tyckte väl kanske att det finns moderna snitt och angreppssätt för att driva en förening och ett lag. Ett av dem var att ha det förarlöst, exempelvis. Vi införde i Vardköp, men vi hade ingen tränare. Så vi satte system och ett ramverk som gjorde att 3-5er själva coachade sig genom matcherna och hur powerplay togs ut och sånt där. Så jag var nyfiken på nya angreppssätt och det är svårt att gå in och ha lite idéer i en befintlig förening och implementera sådana saker. Och det tror jag inte man ska göra heller. Så då var vi sugna på att testa något eget på vårt sätt då. Och sen bodde vi i Örebro också, vi som pratade om det här, först jag och mina bröder då. Så på den vägen var det. Så för att få en nytändning inom föreningslivet och idrotten och innebandyn då.
Och varför blev det namnet Vardköping? Det är intressant.
Ja, det är jättekul och bra fråga. Och det finns väldigt mycket roliga diskussioner bakom. Och på första styrelsemötet som jag kallade till då, utan att det egentligen fanns en styrelse, det var ett bildningsmöte som det formellt heter då. Då hade vi med ett gäng personer, flera som inte kommer ingå i styrelsen sen, men som kunde vara potentiella personer att ha med i en styrelse och ha med i föreningen bakom då. Där hade vi en brainstorming av namn. Det fanns ingen brainstorming innan, utan bara kanske på sin egen kammare att man hade tänkt någonting då. Så där droppade vi upp, alla fick säga varsitt namn helt enkelt, vi var 7-8 personer på det där mötet. Då min far kläcker ur sig Vardköping och ja, man sätter både kaffe och bullen i halsen med wow, nu har vi grejer på gång här. Men det skulle ju till att röstas också. Jag hade sagt ett annat namn. Jag ska inte säga vad jag sa här.
Kan du inte bjuda på den?
ska jag göra det?
Ja.
Okej, Grenadjärstadens IBK.
lite långt kanske.
Ja, visst. Det var lite långt och sen hade vi någon skön logga till det också. Men det bjuder på. Det var kul att få bjuda på den. Nej, men då farsgubben klok vet jag var det med många år. Alltså han slängde ut Vardköping liksom, så att nej, då förstod jag. Då ville jag egentligen ta tillbaka mitt namn, för det var mycket bättre, men det var ju kört då, för alla skulle ju säga varsitt och lagkort ligger. Så jag blev lite halvnervös där att mitt skulle gå igenom, men det var ju ingen smila där såklart. Så nej, så det blev Vardköping. Så det är historien.
Ja, vad så kul.
Så på Vasakonditoriet.
Kort och koncist liksom, och en del av jag som flyttat hit visste ju inte vad Vardköping var liksom. Nej. Så, men det var man får lära sig, och sen är det ju en naturlig koppling till Örebro. Så att det är väl ett smart namn liksom.
Det var så vi resonerade. Vi ville inte försvinna i ett Örebro-namn. Så sa vi i alla fall. Vi ville, vad ska man säga, få en egen unik identitet. Ett ID helt enkelt. Och det var lättare att få det med Vardköping.
Och då spelar ni 2008-2009 i Division 5. Vad jag kan säga tillbaka.
Stämmer bra.
Och det var inte så många lag då heller den senare för mig. Ni var väl 4-5 lag eller någonting tror jag.
Nej.
Nej,
det var 10 lag.
Okej.
Okay. Ja, minst 10 lag var det där året.
Ja, okej. Okay. Nej, förlåt. Det var någonting annat jag tittade i. Det var jag som blandade ihop det. Men
något år senare så var de... Men vi har
det var nog kvalspelet jag tittade på. Ja. Det var det jag blandade ihop med. För att ni vann väl... Ni kom upp till kval i alla fall. Jag vet inte om ni vann sen det året eller hur var det?
Nej. Eller jo. Första året.
Ja, ja, precis. Femman. Ja, och sen kvalade ni då upp.
Yes.
Ja.
Vi gick upp till Division 4 då.
Precis.
Ja.
Och Division 4 då kan man säga så var Division 3. Om man nu ska, de som inte har koll på det tillbaka. Det är lite...
Division 4 då är Division 3 idag.
Ja, precis.
Yes. Men det var en division mer på den tiden.
Ja, exakt.
På den tiden säger jag. Det låter som väldigt länge sedan. Men det är okej.
Okay. Ja, men det
är det 7 år sedan.
För att Division 1 som det är idag var ju Division 2 då ju. Så Division 2 var förbundsserie. Division 3 var distriktsserie. Och nu är det Division 2 i distriktsserie och Division 1 i förbundsserie. Så det har varit lite förändringar. För de yngre kanske som inte har koll på det.
Precis.
2009-2010 då spelade ni Division 4. Eller hur?
Ja, det stämmer bra.
Men då misslyckades ni kvalet upp.
Ja, jag tror vi kom sist i kvalspelet.
Jag tittar tillbaka lite grann.
Ja, kan ha vunnit en match av 3 då, som det var då.
Och var det... Nu, det var ju, det kan vara, jag vet inte vad ni hade för mål då. Liksom, men var det smolk i bägaren? Eller var det liksom...
Nej, det var ingen dramatik alls.
Nej.
Nej, utan vi körde på. Vi har ju alltid haft mått att vinna så många matcher du kan vinna. Och ibland vinner man, ibland förlorar man. Däremot så ville vi upp någon gång, inom inte allt för lång tid, till högsta serien. Men det året, jag tror till och med vi sa, om man funderar lite så här i efterhand och tänker, eller tittar i backspegeln på hur vi reagerade, så tror jag vi sa att det var bra att få ett år till. För vi tyckte nog inte riktigt att vi har satt allt runt organisationen, ekonomi och allt sånt där för att kliva upp. Så någonstans tyckte vi att det året var bra. Men nästa år, där ville vi att något skulle hända då.
Och då klev ni upp också då, eller hur?
Ja, det gjorde vi.
Och året, nu ska jag säga om jag har sett rätt här, men 2010-2011 så kvalade ni till Division 2 då, alltså vår Division 2 så att säga.
Ja, precis.
Men ni hamnade trea i den, tror jag, det är kvalet av 4 lag tror jag. Om jag inte missminner mig. Men ni blev uppflyttade ändå. Var det för att Kumla gick upp eller hur?
Ja, det var för, jag vet inte om, jo men det var nog Kumla som gick upp.
Ja, de vann väl och så vann de sitt kval och då började man fylla på med ett lag till. Ja. Och då åkte ni upp med, eller hur?
Precis, precis. Så för oss, vi var en lucky loser eller vad man säger.
Ja, ja. Men det var väl kul och, alltså ändå. Alltså,
ja, vi firade.
Ni ville ju upp liksom ändå.
Ja, så att, vi firade. Oj, ja.
Så att, och där är vi idag då ju. Division 2, Vardköping är tuffa att möta, tycker vi i KFUM. Och roliga att möta. Men prata lite grann om, alltså ni är en liten förening. Och det finns en dokumentär mer på YouTube. Vi går in på den lite senare. Men man ser ju då liksom att du är en person som verkar mycket i skuggorna och jobbar mycket runt omkring. Och även då Thomas Andersson, va?
Ja, det stämmer. Toppar jag. Jajamän.
Alltså... När man ser dokumentären så känns det väldigt förspänt för spelarna. I den dokumentären, nu ska jag inte säga att det är så alltid, men ni är där förberedda och ni har suttit jättelänge och sätter i ordning allting, så kommer spelarna glida in och det är kaffe. Och det är...
Spelarna har haft det väldigt förspänt. Det var ännu mer förspänt de första åren när jag hade lite mer tid och andra personer också hade mer tid. Där var det väldigt serverat. Då konkade vi sportdryck, gjorde vi också i bilarna. Då hade vi med 20 flaskor sportdryck. Då. Jag ska väl inte göra reklam för namnet här. Då. Så där kom vi konkandes på. Alltså, vi har slitit duktigt för gubbarna. Men det var så vi ville ha det.
Ja, det är ju kul att folk uppskattar det. Det vet man ju liksom att de gör. Ja. Men det är en, alltså som eldsjäl så är det ju tuff börda också. Det är ju det är en glädje att göra liksom, men det är ändå slitigt ju. Gör man det år ut och år in liksom, det tar ändå på krafterna, fastän det är kul.
Precis, och det går ju väldigt bra när man har tid.
Då
är det kul, då kör man på. Med allt eftersom åren gick så har ju arbetet fördelats ut lite grann. Dels vad som görs runt matcher och runt träningar och så vidare. Så att det är fler som konkar och bär lite. Och,
ja, det syns men i den dokumentären så är det fett. Där ser man ju, det kan vara klippt den så till och med, så att det ska se ut som att du och Tompa, ni gör jättemycket och resten bara glider in.
Precis, det är en partisk skildring på hur tungt det kan vara också för vissa.
Då bryter vi där, så kör vi 5 snabba.
Ja.
Tar vi ett kommentar sen på dem. Rutin eller ungdomlig entusiasm?
Rutin.
Landsbygden eller stadsmiljö?
Stadsmiljö.
Offensiven eller defensiven?
Offensiv.
Mål eller assist?
Mål.
Lillån, IBK eller IBF Örebro?
Båda.
Bra. Då får vi kommentera lite snabbt. Rutin säger du?
Ja, rutin.
Det präglar er förening lite.
Ja, visst gör det där. Men vi vill ha båda och.
Ja, jo,
absolut. Men jag gillar rutin, jag gillar spelare som är rutinerade och vet vad de gör. Och det är kul att titta på.
Med lite kyvning på.
Ja, men folk som är, ja, det kan vara alltså bara att man rör sig bra, rör sig rätt och står rätt. Och, det är kul med folk som har rutin och hänger i och lirar. Vi vill också vara en lite sån förening att man ska kunna spela även när du har 2-3 barn och tajt om tid och passera 30. Innebandy ska fortsätta längre än så.
Du sa stadsmiljö. Jag tänkte du uppväxt lite mer utåt.
Ja, jag är uppväxt på landet. Men jag gillar bekvämligheten med stadsmiljö och de event som finns nära och är lätt att ta del av. Eller lättare att ta del av.
Ja. Jag håller med. Tycke. Jag har så, också uppväxt lite mer på landsbygd.
Men jag älskar landsbygd såklart. Men att bo och...
Det har sin tjusning sådär, kan man säga.
Stadsmiljö.
Och du säger offensiven.
Ja,
tvärt emot förra veckan.
Ja, precis. Jag har ju tjuvlyssnat på Albin och offensiv alla dagar i veckan. Så tittar du på vår statistik så ser du vad jag varit för typ av tränare också. Jag har alltid förmedlat, våga, kör liksom. Vi ska göra mål. Gör man inga mål, då vinner du inte heller några matcher. Så att, men det är såklart det blir lite mål bakåt. Och jag tror vi kanske pratar om...
Ja, men det viktiga är att följa sin... Alltså... Alla har vi olika åsikter, men så länge man följer sin filosofi och gör den fullt ut så blir det ofta bra.
Ja.
Det är lite grann det handlar om.
Jag brukar alltid säga så också i 4-5 att gör man inte mål så då byter den 4 som spelar. Så.
Och mål eller assist?
Ja, mål måste göras av någon. Så att, och jag själv gjorde inte så många mål, jag gjorde flera assist. Så därför så, ja, mål har ju ett högre värde när det skedde så sällan som för en annan. Då. Så, ja, det tycker jag är kul.
Ja. Och så var det Lillån och IBF.
Ja, båda behövs. Ja, det är ingen snack. Det är två jättefina föreningar.
Det är man tolkar frågan. Det kan vara mycket man gillar mest och vilka man... Så här, men det är upp till...
Ja, jag är ju väldigt objektiv. Jag har
du har inga känslor för någon.
Nej, inte överhuvudtaget.
Jag håller med. Bägge två behövs.
Kul med innebandy är viktigt för Örebro att klubbarna går bra.
Då ska vi prata lite om mer om Vadköping. För att jag tycker det är en intressant klubb. En välskött klubb. Ung klubb. Men en lite, alltså det är inte ofta man ser en sån klubb, tycker jag. Men vad är det långsiktiga målet med klubben? Jag tänker, ska den växa? Ska ni få unga lag till exempel? Alltså några av er som är i klubben har ju barn och som är på gång upp liksom kanske. Börjar växa till sig och sen så startar ni ett lag. Det är inte omöjligt liksom, eller?
Du är ju rätt så spot on egentligen på hur jag har suttit och funderat i solstolen under sommaren under min pappaledighet exempelvis. Då har jag suttit och lekt med tanken kring innebandyleke så, och att grabbarna ska få, få spela i Valköping-tröja då, när de har blivit ett par år då. Redan nu spelar de innebandy såklart, ettåringen och tvååringen, men det är under ja, lite ostrukturerade former då, så att säga. Nej, men skämt åsido, det är åt det hållet som jag funderar lite tyst för mig själv då. Ingenting som vi har diskuterat i klubben eller i styrelsen ännu, men ska vi ta någon inriktning här framåt sen, då börjar vi nog prata lite yngre lag då. Mm. Att det är där man hamnar. Seniorverksamheten, den lever ju så länge som det finns spelare som vill spela i klubben. Så länge som det gör det, då kommer det snurra på. Men vi har ingen långsiktig målsättning att vi ska vara där och då, eller där vid den tidpunkten och si och så, utan vi tar ett år i taget gör vi där.
Okej, okay, ni har inte någon slags, alltså, så att ni tar ju år för år helt enkelt. Liksom, efter avslutad säsong så ser ni hur nästa säsong kommer att ata sig. Har ni folk, hur ser tuppen ut? Är det så ni jobbar helt enkelt?
Så jobbar vi, precis. Okay. Mm. Ja, det gör vi.
Mm. Om man då säger det var den långsiktiga framtiden, även om du kanske inte har en sån långsiktig, man säger. Men det, jag tror ändå att du är den typen av person, så att du säger, sitter och tänker. Jag tror det händer någonting i framtiden där. Så länge ni håller igång seniorlaget så tror jag det kommer någonting. Ja, men om vi säger för seniorlaget nu, närmsta tiden. Albin Lager blir huvudtränare.
Ja, precis.
Ny huvudtränare, eller var han det förra säsongen? Nej, det var Billock, just det.
Ja, precis. Mm. Albin var assisterande tränare förra säsongen.
Precis.
Och även säsongen innan det så har han jobbat tillsammans med mig och Månbacke som har varit i klubben tidigare. Då.
Mm. Så han är huvudtränare och du har då helt, ja, du var lite grann för säsongen, men du har då steppat av helt från ledare, var du lagledare?
Jag är ordförande i ett som roll enbart. Och sen är jag nere och är med på träningen och tränar. Men jag lägger mig inte i tränarnas arbete alls. Utan de har fria händer.
Och varför? Varför är du inte delaktig med? Alltså på plan så att säga. Du är ju i föreningen, i en liten förening. Men varför är du inte med på bänken till exempel? Ja, på det sätt som tränare?
Ja, i ledarstaben.
Ja,
ja. Det finns andra uppgifter som jag vill göra och ta del av i föreningar. Exempelvis speaker är något som vi inte har haft någonsin egentligen, bara enstaka matcher. Så det är någonting som jag nu exempelvis då, planerar att ta tag i. Då. Så att jag själv alltså är speaker då på hemmamatcherna. Så att vi får den typen av inramning också för att komma med någonting nytt då till arrangemanget. Mm. Och då kan jag inte stå på bänken samtidigt. Och det vill jag inte göra, utan tränarna de får husera fritt. Jag har varit tränare så att jag vill kliva åt sidan.
Mm. Och ni vann ju Örebro Outdoor nu för några veckor sedan.
Ja,
det får man gratulera till för det första.
Tack!
Och är det en försmak av säsongen som komma skall?
Ja, det är det. Helt riktigt.
Så ni vinner serien då?
Vi vinner serien, ja.
Ja, då kommer den ju. Då vet vi tippet sen då. Tipset sen till senare.
Vi är tippar detta, ja.
Och det var det jag skulle komma in på nu. Var landar ni i år? Alltså, nu, det här är kanske inte vetenskapligt bevisat, men generellt kan man säga att det brukar vara ganska hög omsättning i truppen med spelare.
Ja, vi omsätter 6-7 spelare varje säsong. Mm. Gör vi.
Det kan inte i sig mycket mer än andra klubbar i sig. Men...
Nej, alltså, räknar man med trupp på ungefär 24-25 man, så då är det bara att ta procenten därifrån så att säga.
Mm.
Vi tappar ner till 19 man, sen fyller vi på upp till 25 då kan man säga. Så det är en väldigt stor kärna.
Mm. Precis. Jo, men sen är det också. Ni har ju profiler som är kvar. Sen, alltså Eriksson och Hiding, Huttig, ja, de har varit med nu ett tag liksom, så att de har ju gjort sig kända.
Precis, visst är det så.
Men vad ska ni, nu är inte du tränar i sig, men är det någonting ni siktar på som du vet som man siktar på att utveckla i spelet i Vadköping, eller är det liksom att försöka förstärka det som jag haft sen innan?
Ja, men jag är ju såklart insatt i hur tränarna pratar och tänker och så vidare. Och jag har ju haft en ohämmad offensiv som mitt starka vapen. Och defensiven har varit lidande under ett par års tid. Men Albin, han kommer jobba med att kontrollera defensiven också då, så att man får lite mer kontroll på det samtidigt som man fortfarande har ett stort hot på offensiven då. Så det vet jag att man kommer att titta en hel del på.
När ni får in nya spelare i förening, truppen, föreningen, det är ju samma sak i det här fallet ju, men Jag får uppfattningen dels utifrån er dokumentär att ni har någon slags mall kanske utifrån, alltså så här funkar det i klubben. Det är ganska tydligt på något sätt, så här funkar den här klubben, där är premisserna för att vara med. Är det rätt antaget eller är det bara jag som har fått den uppfattningen helt fel eller?
Nej, absolut inte. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Vi har en jättestruktur bakom kulisserna för hur saker och ting ska gå till och hur vi arbetar. Och även då en mall. Vi har ju ett spelupplägg som vi kallar det, som varje spelare får ta del av innan man tackar ja eller nej då, till klubben. Och där går vi igenom alla punkter som... jag rör en säsong. Det är allt från träning, tider, samlingar, kostnader, ja, allt du kan tänka dig. Så as far as I know så tror jag aldrig jag fått en fråga från en spelare kring någonting, hur det fungerar i klubben, utan det är minutiöst planerat. Är det.
Och i och med att man har ett medtag, det kan ju hända så att en spelare säger att ja, jag köper det låter bra, och sen så har du kanske en person svårt att anpassa sig? Har det hänt för er att det har liksom krockat helt? Liksom? Alltså, ni har sagt att det här är förväntningar på dig som spelare och de uppfylls inte. Liksom. Har det krockat?
Nej, alltså generellt så har det inte gjort det. Utan det som händer ifall man inte tycker att vårt upplägg passar eller dylikt, det är att man slutar till sist. Man gör sin säsong, eller så slutar man kanske under säsongen också. Men inget case eller återkommande case som vi är iakttaget, utan generellt sett så är det väldigt uppskattat att ha tydlig information. För då dyker det sällan upp några överraskningar längs vägen heller. Då. Så ja, vi kommer köra vidare med upplägget, och det här upplägget det anpassas till varje säsong, ja. Ska tilläggas. Mm. Så vi vill också vara på tå mot de behov och önskemål som kommer från spelarna då. Efter en säsong, så att vi kan parera eventuella saker som kanske inte fungerar då, eller dylikt då.
Men om vi nu kopplar det lite grann till i våras. Lite manfall va? Man är van att Varköping kommer med 3-5 år. Ordentligt taggade. Det är tufft att möta dem. Jag kan ju bara koppla till, i och med att jag inte var involverad i Division 2 eller någonting, men jag såg i matchen här mot i Tegelbruket någon gång i februari. Ni var 9 man tror jag. Det är ju lite för Varköping. Det är en av få gångerna jag stött på när det är så lite folk.
Ja, 9 man är ju verkligen ingenting som vi strävar efter i klubben. Och precis som du säger så 15 man känner man ju igen oss för. Det har vi ju varit ja, nästan match ut match innan.
Ja, det är i alla fall de matcher jag mötte.
Ja, precis. Men enstaka dippar, det har det blivit genom åren då efter jul. Dels förra året så var vi lite tunnare trupp än året innan. Vi var 19-20 man, bara inom citationstecken då, som var utespelare. Och sen hade vi 3 långtidsskador nästan direkt. Så vi var nere på 3-5 innan ens alla har anmält sig till match. Så vid vissa tillfällen när någon var bortrest och åkte skidor och någon var sjuk, då var vi snart nere på 10-9 man. Så vi var sårbara för att vi var så få totalt sett och hade ett par skador. Så vid vissa enstaka matcher så kunde det faktiskt bli precis som du säger. 9 man, jag tror nästan att vi var nere på 8 vid något tillfälle också. Men generellt sett så är det ju 3-5 som vi vill komma med och brukar ha oftast. Då.
Är det någon åtgärd då till kommande säsong eller alltså stärker ni upp truppen med mer namn då till exempel? Eller?
Ja, precis. Vi agerar direkt gör vi när vi ser att det fallerar på antal eller att träningarna blir för dåliga för att det är för lite folk och sådär då. Så vi ökar på lite grann. Vi är 21 utespelare och sen har vi en träningsgrupp på 5 man till. Så det kommer att finnas 26 man i loopen då för träning och 3 målvakter. Och den här träningsgruppen kan också aktiveras för match om det behövs.
Ja, precis. Jag har sett på hemsidan då att ni är bra där. Ni uppdaterar och lägger upp. Och det här är från augusti då, 2015. Och som du säger, ni har ju 8 backar, 4 center. Det är väl en 2, 4, 6, 8, 9 forwards eller någonting.
Ja.
Och sen då en träningsresurs, vilket är ju kanon att ha. Alltså dels för dem som bara vill kunna träna innebandy och sparra lite grann. Och så för då själva gruppen som spelar matcher att de får in fler folk när det saknas. Ja, det är ju kanonupplägg.
Precis. Ja, vi är jättenöjda med hur det ser ut. Det är vi. Och jag hoppas att vi ska kunna parera för vissa dropp som kommer under säsongen. När en del kanske reser bort sjuka eller skadade, så tror vi att vi har fyllt på tillräckligt då.
Och ni har gjort några nyförvärv ju. Och några väldigt bra. Alltså Erik Ström är ju ett bra nyförvärv.
Ja visst. Vi är jättenöjda med att Erik kommer till klubben.
Jag vet ju en annan tränare som ville ha honom.
Alltså ja. Det heter han Albin kanske.
Ja.
Nej men vi är jätteglada att Erik kommer till oss såklart. Så det, han kommer ju poäng.
Och sen är det Oskar Harrison också va?
Ja precis, Oskar kommer också.
Mm.
Och du har ett par till killar till där från.
Ja precis, ja, det är ju, små IF-er, det är ju en, alltså tittar man så har ni ju en kärna liksom som består och sen så fyller ni på med spetskompetens kan man säga. Så att
precis, så två killar kommer tillbaka, Gugge och Krobbe exempelvis, som har spelat i klubben tidigare. Så de aktiveras nu för spel igen. Mm. Och sen de andra killarna, de har vi antingen spelat med tidigare eller så känner vi dem eller har någon koppling till då. Och de har vi velat haft tidigare, så att det är jättekul att de kommer nu.
Jag vill ju prata lite grann om ert arbete utanför plan så att säga. Jag tycker det är kul med Valköping för att det är så en levande hemsida. Ni har en maratontabell. Liksom 100-klubben kallar ni det va? Har ni också där i det då? Alltså när man kan följa spelare när man nått 100 matcher eller 100 poäng eller liknande. Skitkul tycker jag. Och du till och med är på den här listan ju. På 16 plats just nu.
Ja, jag finns på 16 plats.
Kan du statistiken?
Ja, jag har 64 matcher. Kan jag ha 22 mål kanske?
Ja, det stämde. Var det rätt? Det stämde.
Okej, 22 mål. Okej, hur många assist kan det vara? Jag ska lisa på 39.
Ja.
39 assist.
Ja, du har pluggat där ju.
Ja, men du, jag läste den i maratontabellen några gånger. Fast inte just... Ja, vad säger jag nu? Jag har inte suttit och tittat på mitt namn hela
tiden. Nej, eller hur? Nej, eller
nej, men...
Det är en kul reflektion att säga när man går in på hemsidan. Att det finns någonting som...
Ja, vad kul.
Och även... Ni hade ju det här som jag tyckte var jättekul där jag själv var gäst i morgonsoffan.
Ja, precis. Det körde vi för två säsonger sedan.
Mm.
Ja.
Ska ni inte ta tillbaka det?
Ja, man ska aldrig säga aldrig. Det kan säkert komma tillbaka någonting i något format eller ett nytt format eller dylikt. Men jag tycker att morgonsoffan har ju fyllt en väldigt bra funktion i innebandy Örebro. Dels för att jag står här och att du skapar den här podcasten. Det ger inga på vattnet när någon förening börjar med någonting. IBF Örebro kör IBF TV. Det är jättekul att kolla på.
Och vi har KFM TV måste jag säga.
Och KFM TV kommer här. Och vilken bomb kommer.
Men det börjar vi med förra säsongen. Det är ju så väl det mest våra HI-killar som gjorde det. Men vi var för IBF TV.
Ja, okej.
Okay. Måste vi faktiskt vara noggranna här med.
Ja, men jättekul. Så att det tycker jag det var bra effekt av att vi gjorde någonting.
Ja, men det visar någonstans att någon annan kan göra någonting. Alltså, oj, de gjorde det. Men då kan vi också göra det. Det är lite grann så att någon vågar ta steget. Och precis. Det gjorde ni där.
Visst gjorde vi det. Och vi gjorde det i ett väldigt enkelt format.
Men jag kollade på alla. Jag tyckte det var skitkul att höra. Även om det bara var 8-10 minuter. Det var jättekul att höra någon prata om deras klubb och hur de såg på det.
Ja, nej, men det är jättekul att det uppskattar. Jag vet många som har sagt det i efterhand också att man tyckte det var kul. Så det är... Då är det mycket roligare att göra saker också när det uppskattas, verkligen.
Som sagt, vi pratade om, vi nämnde den, Behind Blue Walls, er dokumentär.
Ja, det är Badköpings dokumentär.
Är det Behind Blue Eyes, är det kopplingen där?
Ja, precis, ja. Det kan man säga. Ja.
Jag har kollat på den, har sett den innan och sen kollat igen den riktigt. Och den är ju, när man själv är i en förening så känner man igen precis allting. Alltså där uppe på morgonen, käka frukost, dra till hallen, förbereda, det ska fixas, datorn måste fixas upp och musiken ska igång och ja, men det var väldigt mycket igenkänningsfaktor, men det var kul att se en annan klubb också, men det var exakt likadant alltihopa egentligen, alltså det skiljer sig lite, det är bara människor man kan byta ut och så är det enkelt samma sak.
Visst är det så, det är karbonpapper på alla oss som går upp på morgonen och ska förbereda för match på matchdagen. Det är så det ser ut. Och hur huvudet snurrar på morgonen när man sitter vid frukosten. Vad händer idag? Speciellt som tränare. Det är många tankar vid den tiden.
Men då är det bara 3 år kvar nu då? Till 10 års
Till 10-årsjubileum. Ja, för den här dokumentären gjordes ju i samband med 5-årsjubileet.
Ja, och då blir Behind Blue Walls 2 då?
Vi får se. Ja. Kanske. Det är klart att det finns tankar och idéer på att göra vissa saker. Ja. Det gör det absolut. Men,
jag tror Varsömme kommer komma med någonting nytt. För ni har ändå legat i branscherna, på, tycker jag, på många, många sätt. Och ni har ju... I den här dokumentären har ni ju en låt. Jag gillar inte på den. Det är med trummorna. Kamplåten, vad kallar ni det?
Kamplåten. Ett lag i blått heter den.
Ja. Jag vet inte vem som gjort det, men det är mållåt. Man får ju kupp i huvudet. Alltså, jag vet inte hur jag spelar och orkar med den varje gång ni gör mål. Men den...
Ja, han som gjorde mål i blå tänker du på. Ja. Det är en fantastisk dänga. Vi hör ju ibland lag som kommer in och ska spela efter våra match. De kan alltså springa och jogga och nynna på den här låten.
Ja, men det blir ju så. Ja. Sätt att säga.
Och barnen på läktaren, så mamma, när det är dags igen, har vi hört liksom. Den är jätteuppskattad.
Ja, det är jättekul.
Och innerverande såklart för motståndarna.
Ja, det kan jag säga att den är. När man släpper in mål så kommer den här jäkla låten igen. Liksom. Det är ju, man vill ju inte höra den. Ja. Och så säger man, för så jävla dålig låt.
Man säger att den är dålig, precis. Ja. Och det otäcka är att den sätter sig på en gång. Han som har gjort den heter David Wahlström. EB kallas han. En jätteduktig musiker som gjorde den till oss då. Och även kampsången.
Ja, det får jag be om musik till David då, men den är lite jobbig att höra på. Men det är kul. Alltså, oavsett så vad man tycker om musiken i sig, så är det kul. Det är det jag menar, att det händer och grejer. Och att som pratar om arrangemanget, det tillhör ändå arrangemanget att man har en mållåt. Vi försöker utveckla det också till egenbruket nu med KFM, att liksom ha utvisningslåtar och mållåtar. Ja, men gör lite evenemang av det. Arrangemanget ska vara bra. Oavsett så tycker jag det är skitkul. Det är inte för att racka ner, utan bara för att peppa upp er så ni gör mer roligt.
Okej, okay, ja, men det låter bra. Då kan vi fortsätta.
då kommer för mig en lite så här intressant sak. Men något som är bra på det här med arrangemang, det är hockey. Både i Sverige och även i NHL, som jag kollar mycket på. Det är nästan så att arrangemanget är viktigare än kanske själva sporten ibland. Men det jag tycker ibland är att innebandyn får lite själv för att vi kanske efterliknar eller apar efter fotbollen eller hockeyn i våra. Alltså, det kan vara svårt att hitta en egen väg i det här bruset som finns. Alltså, förstår du lite vad jag är ute efter och hur tänker? Alltså,
ja, jag tror jag förstår vad du menar. Alltså, du menar att söka ett eget unikt ID i allt detta.
Men... Ja, och det är ju svårt för att vi är ju rätt små och vi är ju väldigt lika både hockeyn och fotbollen liksom i sportens utövande och arrangemang. Så att det blir ju svårt att hitta vår unika prägel. Och då får vi mycket skit ibland kanske för att vi liknar hockeyn på det sättet eller liknar fotbollen på det sättet. Och...
Ja, exakt. Men man kan tänka så här också, att hur många alternativ finns det till att göra ett evenemang på innebanden? Du kan inte hitta på hur mycket som helst. Så hur du än,
nej, det är risk att det
blir... hur du än vänder och vrider och skulle försöka, så tror jag att du kommer likna någon av de stora sporterna hur du än gör.
Nej, det finns ju risk också att man tar till extrema, det blir som pajas över det hela. Det är ju det man heller vill komma ut. Man vill ha ett seriöst bra arrangemang. Liksom.
Nu är det inte så att vi står med något jätteavancerat evenemang, men killarna, de småjoggar in ibland i alla fall. Så,
till musik, till en kamplåt.
Ja.
Ja, men alltså finns en viss ett visst problem där kanske, men ändå en utmaning kanske.
Ja, visst är det så. Alltså, man vill ju på något sätt förhöja upplevelsen för besökaren även på division 2 match.
Ja.
Och sättet vi försöker göra det på nu, eller planerar i alla fall, det är med en speaker, och jag ska försöka vara lite rolig och sådär, och göra en trevlig inramning med mycket information kring matchen. Och det kan vara ett sätt att göra evenemanget lite bättre.
Du får kolla på NHL-hockey när de gör mål och du får ta i ordentligt.
Jag ska ta väldigt mycket lärdom av alla de här
spikarna.
Ja, precis.
Fortsätt med det, tycker jag. Allt det här runt omkring, det är skitkul tycker jag. Det gör ändå att det blir en extra krydda till innebandyn som sport liksom. Vi går in nu på gnällbänken här.
Okej.
Nu får du gnälla fritt här. Du är ju från Örebro ändå. Så att,
ja, jag är det.
Så att du, nu får du passa på här. Jag ska inte säga emot, utan jag kan hålla med dig om du vill det. Men...
Ja. Jag är ingen jättegnällspik dock, men jag är ju från Örebro, så att lite ska vi gnälla i alla fall. Och som föreningsmänniska och när man driver en förening så, då är ju kostnaden någonting som man alltid hajar till på och vill gnälla lite extra om. Och så ska jag passa på att gnälla, så är det hallhyrorna. De är alldeles för höga och de är rätt så kämpiga att ha att göra med, kan jag tycka. När man spelar 6 månader ja, per år då, det är ju våran innebandysäsong, så är det rätt så kämpigt när man får den här slutfakturan på 30 000 och kanske lite till. Det är ändå senioridrott, så vi har inga bidrag eller någonting, utan det här ska ju killarna själva hosta upp ur fickorna då. Så ska jag gnälla, så dör det på hallhyrorna. De är för höga. Det blir tufft att driva föreningsidrott.
Och då kan inte det heller i de fina hallarna man tränar i till exempel.
Nej, det är samma pris i alla hallar egentligen. Mm. Så vare sig den är fin eller ful, säg. Så betalar vi ganska mycket i hallhyra. Så då, kommunen, please. Ett par hundra billigare, tack.
Ja, bra. Men då snackar vi lite division 2. I och med att du är ordförande i förening som verkar där, helt enkelt.
Ja.
Och du har fått tippat division 2 lite grann.
Ja, ska jag tippa?
Ja, men vi kan börja nerifrån upp, tycker jag.
Ja, det kan vi göra.
Så vi typ plats 10-12 kan vi börja.
Ja, jag har ju redan tippat till innebandymagasinet, så att jag är lite förberedd på det här.
Ja,
så jag har ju redan suttit och tänkt en halv dag hemma i solstolen, så att nu kommer tipset.
Ja.
Okej, mina damer och herrar, vi börjar nerifrån. Ja, för det första så vill jag säga att jag tror inte att det kommer bli något stryklag i botten eller något lag som drar i toppen. Jag tror att det blir en av de jämnaste division 2-orna vi har sett. Så det gör det hela lite spännande. På sista plats, det hade lika gärna kunnat vara laget som jag tippat 11, men Varberg har jag som sista lag. Och ovanför dem på 11:e plats har jag Kopparberg. Jag tror att de två lagen kommer få lite tufft. De kommer behöva tampas rejält för att ta poäng där. Och lag som också kommer att bli inblandade ner kring den här kvalplatsen eller kvalplatserna, det är Ekeby och Påsboda. Jag har Påsboda på 10:e plats och Ekeby som 9:a. Ekeby har tappat mer spets än de har fått in. Så jag tror att de kommer ha ett lite svårare år än på länge. Påsboda svårbedömt. De tar in mycket spelare, har vi sett från Askersund bland annat. Hur kvalitet och spets är det svårt att säga, men det är jättekul att de har mycket folk igång och så vidare, men de kommer ändå få vara där nere i botten, men kommer såklart störa lag som vanligt på hemmaplan.
Jag kan hålla med, men det Kopparberg är ju intressant, för de är ju ofta starka hemma, och det är väl deras främsta vapen egentligen. Det är ju tufft att åka upp dit och möta dem.
Det är ju jättetufft att åka upp till Kopparberg. Där är det definitivt. Men för att säkra någon mittenplats eller dyrt, så måste de nästan vinna allt hemma. Och de vinner inte allt hemma.
Nej.
De vinner några enstaka matcher och kan skrälla någon enstaka match. Men de vinner inte tillräckligt mycket som de skulle behöva göra. För borta vinner de nästan ingen match. Nu har inte jag kollat statistiken helt 100%.
Det är väl lite grann som Åsbo kanske.
Ja,
men de är tuffa hemma i deras hall också. Men de har svårt på stora planer.
Kopparberg slog Vasahus exempelvis förra säsongen på hemmaplan.
Mm.
Om jag inte minns helt fel.
Jo, men det stämmer nog. Jag är också rätt säker på det. Men 7-9 då? Du sa Ekeby där för 9.
Ja, Ekeby på 9:e plats. Och sen har vi Lindesberg på 8:e. De har ju tappat 2 killar här till Nora exempelvis då, Andreas Johansson och Jakob Nyström, och det är klart att det kommer att bli kännbart när poängliga vinnaren och plats 9 tror jag Jakob kom, när de går till en seriekonkurrenter upp i norr och inte har kanske fyllt på med samma spets. Så jag tror att 8:e plats där någonstans.
Skulle nog inte vara otänkbart att de fyller på med spelare från kanske B-laget eller sitt HJ-lag. De har ett ganska bra ungdomar i föreningen ändå, men de fyller nog på så, skulle jag tro.
Ja, gissningsvis så gör de det. Och då kanske man kan räkna om 1-2 år så är det ett topplag igen, gissningsvis då. IBF Örebro ligger i mitten, 7:e plats.
Mm.
De är svårberäkningar.
Ja, jag tänkte säga det sa vi också sist, tror jag, att det är jättesvårt att bedöma dem, för man vet inte vad som kommer in och ut och att
precis.
De har liksom moderföreningen.
Och förra året så började de serien bra, men föll ihop under andra halvan.
Mm.
Så det är svårt att säga, men de är jättemycket duktiga unga killar, så de är, och det är ett lag som vi har haft svårt mot oavsett,
ja, vi också.
Oavsett vart de har ligger i tabellen. Så.
Ja, vi förlorade ju Södern där.
Ja, just det, i januari.
Just det. Och då, det var väl det som Albin sa också i förra podden, att hade vi vunnit den i fulltid så hade vi kanske vunnit serien. Så att De var duktiga i den matchen, då är de.
Det är små marginaler och enstaka matcher som har en viktig utgång för serien.
Mm.
Nu kommer det lite roligt då, för vi har fortfarande inte nämnt nykomlingarna.
Och nej, precis.
Det här är ju väldigt kul för Division 2 med de här två nya lagen som laddar på lite grann, får vi ändå säga. Och har mycket info på hemsidorna. Nya spelare in och de gasar helt enkelt. Vilket är jättespännande och motiverande för oss klubbar som har hängt i ett tag här. Jag pratar förstås om Nora IBK. De har jag på plats nummer 6.
Mm.
Det är klart att de ska kunna knipa en övre halvan placering. Det tror jag de ska kunna göra. Absolut. De har ett par intressanta nyförvärv. Och sen Steiner och Forsberg är kvar sedan förra året, antar jag. Och de brukar göra lite kassar.
Ja, så de hade bra samspel.
Så de får säkert ihop två rätt så slagkraftiga femmer. Dock tror jag inte man ska förvänta sig något högre än så. Det är fortfarande tufft att kliva upp till Division 2 för merparten av killarna.
Och sen har de startat Division 3 också. Vi får se hur mycket det belastar dem, tänker jag.
Ja, precis.
Det är inte alltid jättelätt att ha igång ett B-lag också.
Nej, och sen är det väl så att den stora utmaningen det är att hålla samma uppsving år två sen efter den här typen av satsning eller positiv effekt. Så det ska bli kul att följa Nora om de kan bygga vidare på det här som man skapar i år då. Plats 5, Örebro FBC. Självklart så ska de kunna ta sig upp på en övre halvan plats. Det tror jag. Klubbar med ambition och engagemang känns som att man lyckas hur man än gör. Vi var en sån förening och där vi är idag har vi byggt på engagemang och en ambition till att bli någonting. Så jag tror att de kommer lyckas bra första året. Det tror jag. Dock så ska de inte kunna nosa på toppplatser. Det tror jag inte. Men man vet aldrig. Det är lite unga spelare som kan ta lite kliv. Och de har en erfaren tränarduo. Så det ska bli spännande.
Ja, du känner ju Bilok där lite.
Ja, precis. Ja, så jag tror att
vad tror du han kom till för då?
Jag tror han blir jättebra för de här killarna som är lite yngre. Och vägleder dem rätt och hitta bra styr helt enkelt på grejerna. Så att jag tror de kan bli giftiga. Absolut. Men i långa loppet så ska de inte hota. De har inte tillräckligt många med den spetsen.
Nej.
Så Vardköping, KFUM, Vasahus. Det kommer bli svåra nötar för dem. Men det är en match som vi ser fram emot. Så att jag highlightar den redan nu. Jag vill att publik kommer att kolla på den när vi möter dem hemma. Det är en torsdag kväll. Så
fullsatt i Mellringhallen.
Ja, jag hoppas. Det här 200 pers vill vi ha in i Mellringhallen.
50 spänn i entréavgift.
Ja, 50 spänn.
Fina
exakt.
Pengar in.
Ja, verkligen. Så ja, Vardköping, Örebro, FBC. Kom och kolla på den. Okej, fjärde plats. Hovsta. Jag tror de hänger i där. De fortsätter hänga i. Jättemycket duktiga unga killar. Sen jag kollar på hemsidan. De har fyllt på med ett par till som har varit i klubben tidigare. Och ja, de hänger i. Absolut. Och nu, topp 3. Det är vi. Igen, vi tre. KFUM, Vardköping, Vasahus. Okej, vi tar trean först då.
Ja.
Jag tippar Vasahus på tredje plats.
Okay.
Men det här är hugget som stucket. Ja, Vasahus var ju hur bra som helst förra året.
Mm.
Jättekul att de lirar så bra innebandy och har fått lite fart under benen och sådär. Så att de blir lika farliga i år. Definitivt. Men det är kul att ändra lite tipset här mot hur det gick förra året. Och KFUM har jag som på andra plats.
Igen
på andra plats. Där ska ni vinna. Stabila och jättekul att möta. Både Vasahus och KFUM är jätteroliga matcher för oss. Tajta, tuffa och spännande. Så att de ser vi fram emot också. Så det vill vi också göra PR för här, de hemmamatcherna.
Ja, i Tegelbruket då.
Och Mellinghallen. Och sen har jag faktiskt satt oss på första plats. Inte för att vi siktade. Vi har inte någon första plats eller målsättning. Utan det är mer vi kanske hamnar där. Helt enkelt.
Det är
min motivering. Vi kanske hamnar där.
Men man kan också säga att vi siktar dit. Liksom. Vi vill bli ett då. Varför ska vi sikta på B5? Alltså lite grann så. Förstår du vad jag menar? Alltså,
ja.
Finns det något? Det är klart att ni ska sikta högt kanske.
Ja, vi har siktat högt tidigare. Och vi kanske hamnar där om vi spelar bra.
Mm.
Vi ser det mer så. Vi ska vara i toppen. Självklart ska vi vara ett topplag. Men spelar vi bra och vinner matcher, ja, men då kan vi hamna där.
Mm. Och vad tror du snabbt då? Vad tror du om Lillån i ettan och IBF i allsvenskan?
IBF går till kvarspel och Lillån hänger kvar.
Ja. Det var det jag hade. Det var jättekul. Ja. Det gick väl bra?
Ja, det gick jättebra, tror jag. Jättekul att vara här i alla fall.
Ja. Vi tackar Kristoffer för det här och sen så hoppas jag boka en gäst ganska så snart. Tack och hej.
Tack så mycket. Hej.